Dags för påskfix. Hos Gemofix kan du köpa 7 kilo NPK-gödsel för bara 139. Extra öppet hela påsken. Gemofix lågprisbyggmarknad.
Ett poddtips från Podplay.
Vissa människor förändrar världen genom politik. Andra genom idéer. De här människorna gjorde det med kulor, knivar och viljan att bli odödliga.
Pablo har många sadistiska strängar på sin lyra. Poliser, vittnen, medlemmar i andra karteller och många civila stryker med i den våldsvåg som Pablo släpper lös i mitten av 80-talet.
Podden Historiska brottslingar hittar du på Podplay.
Podplay.
Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
Det här är ju ganska komplext, får vi ju känslan av redan från början. Och sen innan man får ihop alla bitar med det här. För här pratar vi ju då om förgiftningar av olika slag. Och det, bara det ämnesområdet är ju ovanligt.
Där togs konflikten till en ytterligare nivå. Då blev det djupt personligt.
Vid det här laget så utesluter vi ingenting.
Men för att säga något personligt så tror jag inte hon mår bra av att göra det här. Så jag hoppas verkligen att hon får hjälp, kan få ett slut på det här helt enkelt.
Även idag, 19 år senare. Alltså jag får otäcka rysningar.
Fallen jag aldrig glömmer. Podden som inte handlar om förövarna, som inte handlar om brottsoffer, utan som handlar om de som gjorde sitt jobb och löste brotten. Giftgåtan i Piteå. Utredarna var förbryllade. Var det ett pågående giftmord man hade upptäckt? En utdragen och utstuderad process som syftade till att mannen skulle dö? Mycket tydde på det. Ja, allt egentligen. Men en sak fattades. Bevis. För om mannen var förgiftad, varför fanns det inga spår? Varför misslyckades laboratorium efter laboratorium med att säkerställa den minsta lilla substans? Jag pratar om giftgåtan i Piteå 2016, ett fall som skakade om utredarna. Ett fall som var det märkligaste och mest komplicerade de hört talas om.
Ja, det är många bitar i det här jag tänker på, men jag minns ju framförallt det här med hur vi liksom försöker få grepp om det här med gifterna. Hur vi skaffade info, hur vi ringde runt och försökte få fram vem kan någonting, vem vet någonting.
Och allting börjar i en helt annan ände. Det är den 25 april 2016. Mitt i natten kommer ett samtal till larmcentralen. Det brinner i ett flerfamiljshus i Rocknäs ett par mil utanför Piteå. När brandkåren kommer till platsen ryker det kraftigt och elden sprider sig snabbt, även om hela huset ännu inte är övertänt. Det bor 8 personer i olika lägenheter i det gamla sparbankshuset. Och 4 av dem saknas, nämligen barnfamiljen som bor på nedervåningen. Det är en man, en kvinna och 2 små barn. Så det första brandmännen måste göra är att se om de finns kvar i huset. Rökdykare går in. Men samtidigt kommer uppgifter om att familjen är hittad. De är alla 4 hos några bekanta. Så nu fokuseras det på släckningsarbetet. Större delen av huset brinner ner, grunden står kvar och delar av väggarna. Att det var något skumt med den här branden, det stod klart väldigt tidigt. För en av brandmännen, han var också polis, vilket visade sig vara tur. Så här berättar Gunnar Singmark som jobbade som utredare på polisen i Piteå.
Och sen hade vi ju en av kollegorna jobbade ju som deltidsbrandman och hade ju själv gjort några iakttagelser när han var där i egenskap av brandman som också var lite märkliga.
En av deltidsbrandmännen som kom till platsen jobbade också som polis och utredare. Och han hade utredarinstinkten med sig, för han ser något skumt i trapphuset, som om det brunnit lite grann där men sen slocknat. Lite konstigt. Så han tar en bild på det han sett, och den visar sig bli avgörande. För när kriminalteknikerna dagen efter ska undersöka brandplatsen finns inte mycket att gå på. Det enda som är någorlunda intakt är källaren. Och det syns väldigt tydligt att branden börjat där under trappan. Men resten av huset är förstört, så det går inte att undersöka någonting mer. Men man har ju bilden som deltidsbrandmannen tog. Och på den syns väldigt tydligt att det har brunnit i den övre delen av trappan också, men slocknat. Så det har alltså börjat brinna på två ställen samtidigt, vilket är ju helt orimligt egentligen att det skulle ha skett av en slump. Så det finns bara en slutsats att dra. Branden är anlagd.
Ja, det var ju ganska tydligt att det här var ju en brand som vi inte kunde hitta någon naturlig förklaring till. Så att den jobbades det en hel del med, för att där var det som ganska tydligt att något hade hänt. Någon hade anlagt brand, så var det.
Så polisen drar igång en utredning om mordbrand. Vem har tänt på och varför? Och där visade sig finnas ett intressant uppslag. Det fanns en konflikt. En konflikt mellan vaktmästaren i huset och personen som städade trappan och de andra allmänna ytorna. Konflikten gällde pengar. Städaren hade inte fått betalt, vilket självklart skulle kunna vara ett motiv att sätta eld på huset. Det tog några dagar, men sen läggs det spåret ner. Städaren har ingenting med branden att göra, det står klart bortom allt tvivel. Så kartläggningen av de boende fortsätter med barnfamiljen. Ett ungt sambopar, två små barn. Den ena hade den 24-åriga mamman sedan tidigare. Det andra barnet är deras gemensamma. Och det är då en mycket uppseendeväckande omständighet kommer fram. Det visar sig att barnfamiljen i huset bara bor där tillfälligt, i väntan på att deras egentliga hem, en villa, ska repareras från brandskador. Familjen har alltså råkat ut för en brand tidigare i sin villa. Det är köket som brunnit, och nu bor de tillfälligt i sparbankshuset som också börjar brinna. Vad är oddsen för det? Väldigt små. Det är ju ganska otroligt att det är en slump. Men att tycka att någonting är konstigt är en sak. Att bevisa att något brottsligt faktiskt har hänt, det är en helt annan. Utredarna undersöker den första branden. Man kunde inte hitta något konstigt. En köksbrand, lindriga skador på väggarna, försäkring utbetald. Renoveringen har, trots att det gått ett år, ännu inte börjat, vilket förstås är lite konstigt, men inte misstänkt. Inte heller när det gäller den andra branden, den i sparbankshuset, kommer man någonstans. Visserligen talar det mesta för att den är anlagd, men av vem? Det går inte att få svar på, så utredningen läggs ner. Och där skulle historien kunna sluta. Men så blir det inte, tvärtom. Det är nu den börjar. För det är inte bara utredarna som tycker det är märkligt att renoveringen av köket i det första huset inte ens börjat. Paret har ju fått pengar från försäkringsbolaget. Mannens föräldrar tycker också det. De har fått uppgifter om att renoveringen är på gång, men det blir ju aldrig klart. Så de blir misstänksamma och åker ut till huset. Och när de kommer dit ser de att det de misstänkt är sant. Renoveringen har inte ens börjat. Men Det är inte det som väcker mest förvåning hos dem. Det är inte det som är det konstigaste. För i badrummet hittar de växter, inte vilka som helst, utan stormhatt, en väldigt giftig växt. Och det räcker inte med det. De hittar också krukor där någon samlat in och gjort rent rötterna från plantorna. Rötterna som är den del som innehåller mest gift. Det här blir för mycket för föräldrarna. För deras son, pappan till det ena barnet, sambon till den 24-åriga kvinnan, har under flera månader mått väldigt dåligt. Han har åkt ut och in i sjukhuset med märkliga och svårutredda symptom. Läkarna har inte hittat någon förklaring. Olika mediciner har skrivits ut, men symptomen upphör inte. Och nu hittar alltså föräldrarna giftiga rötter i sonen och sambons hus. Det blir för mycket. De åker in till polisen. Och det här blir början på en omfattande, detaljerad men också väldigt komplicerad utredning. Så här berättar Gunnar Singmark.
De berättar ju om fynden som de hade gjort. Och sen berättar de, om man ska säga hela historien från A till Ö, om hans mående och om branden och hur det såg ut i huset, vilka fynd de hade gjort och så vidare. Va?
Mm. Vad var de hade hittat i huset?
Ja, det var ju framförallt de här odlingarna de hade hittat. Och de här etiketten och vilken växt och vilken blomma det här var och de här sakerna. Och sen förstod man ju att det hade funnits en väldigt stor oro för hans mående. Alltså det här oförklarliga måendet. Alltså att han mådde så illa helt oförklarligt.
Den här veckan har vi ett betalt samarbete med Folksam. Alla känner ju till Folksam, ett av de mest kända och största försäkringsbolagen. Men vad du kanske inte vet är att de också är bra på sparande, både långsiktigt och kortsiktigt. Känner du som jag att det här med sparande kan vara lite jobbigt, speciellt i de här tiderna? Vad man än gör känns det lite läskigt. Blir det verkligen rätt? Och det här med pension ska vi inte tala om. Själv har jag alltid gjort en struts, stoppat huvudet i sanden helt enkelt. Men det behöver man inte göra längre. För nu finns det någon att tala med, någon som ger råd helt enkelt. Och det är Folksam. För de erbjuder kostnadsfri rådgivning för att prata om sparande och pensionen. Och du behöver inte vara kund hos dem, du är välkommen ändå att ställa alla frågor om svåra och viktiga saker. Om sparande, om framtiden. Och det är ju inte vanligt att man får hjälp bara så där, så ta chansen. Gå in på folksam.se/spara och boka tid. Vad har du att förlora? Tack, Folksam. Den här veckan är podden sponsrad av Dyson. Och innan vi fortsätter veckans fall vill jag berätta om ett annat. Det utspelar sig där jag borde vara som tryggast. Spåren dök upp i hallen först. Grus, smulor, hår. Sen längs listerna, under soffan, i kanterna. Jag började ställa frågor. Vem var i hallen? Vem tappade flingor 07:13? Ingen erkände, men bevisen låg kvar och håret trasslade som om det vägrade ge upp. Då insåg jag, problemet var inte gärningsmännen, det var verktyget. Jag bytte till Dyson Pencil Vac, Dysons snabbaste sladdlösa dammsugare någonsin. Smal nog att ta sig in där andra ger upp, lätt nog att följa varje rörelse med en stark motor som inte tvekar. Och håret, det fastnar inte, det trasslar inte, det sugs upp. När ljuset tändes såg jag partiklar jag inte visste fanns, damm som legat där hela tiden. Inga gömställen, inga blinda fläckar. Fallet bor fortfarande med mig, men nu har jag kontroll. Och medan jag fortsätter min utredning där hemma, kan du lyssna på mina fallen jag aldrig glömmer. Läs mer om Dyson Pencil Vac på dyson.se. Det föräldrarna berättar är alltså om fyndet av de giftiga växterna. Men också om att sonen mått så dåligt. Hans hälsa hade de varit väldigt oroliga för.
Han hade ju då vårdats på sjukhus, mått illa, var i allmänt, hela hans allmänt tillstånd var ju väldigt dåligt. Och det fanns inga som helst förklaringar, för det här var ju i övrigt en fungerande, fanns inga missbruk, fanns ingen sjukdomshistori, fanns ingenting. Och han hade ju varit inlagd i perioder med de här konstiga symptomen och smärtorna, illamående, yrsler, alltså allting som de inte hade hittat någon förklaring till också.
Men nu trodde sig föräldrarna alltså ha hittat förklaringen. De giftiga växterna. Att sonen helt enkelt skulle ha blivit förgiftad. En ganska långsökt slutsats kan man tycka, lite konspiratorisk. Men å andra sidan, någonting för polisen att kolla upp. Så man beslutar sig för att åka till huset.
Sen när vi åker ut själva på platsen och kan konstatera att här finns växterna. Här finns också de här rötterna som då fanns omhändertagna som skulle innehålla det här giftiga ämnet och de bitarna. Så vi tog ju den delen på absolut allvar ändå.
Ja, någon hade ansträngt sig för att ta hand om rötterna, ta bort dem, göra rent dem, förvara dem, rötterna fulla med gift. Men det räcker inte med det. Polisen gör ett annat fynd också, ett fynd som stärker teorin om förgiftning.
I garaget så hittar vi ju den här bilen och först förstår vi väl inte riktigt vad det var vi såg, men vi hade ju hjälp av tekniker och annat och kunde väl ganska snart förstå att det här var ju ett sätt att från airbagen säkra ett ämne som heter natriumazid, om jag minns rätt, som är oerhört potent och giftigt.
I garaget hittas också en bortmonterad krockkudde. En krockkudde som någon borrat hål i. Varför? Jo, det visar sig att det medel som används för att krockkuddar ska explodera är väldigt giftigt. Så någon hade inte bara tagit hand om de giftiga rötterna utan också tömt en airbag på det giftiga pulvret.
Och det var ju ganska avancerat gjort det här att ge sig på en airbag. Alltså jag hade själv ingen kännedom om det här, kan vi säga, innan. Varken om de giftiga växterna eller om det här med airbagen.
Nu är misstankarna tillräckligt starka. Nu är det mycket som talar för att ett giftmord planeras och allting pekar mot en person, nämligen kvinnan i familjen, den 24-åriga mamman. Och nu dras en förundersökning igång. En utredning som måste bedrivas på flera plan samtidigt. Det är många saker som måste undersökas parallellt.
Det här är ju ganska komplext, får vi ju känslan av redan från början. Och sen innan man får ihop alla bitar med det här. För här pratar vi ju då om förgiftningar av olika slag. Och det, bara det ämnesområdet är ju ovanligt. Utredningen börjar ju ganska fort bedrivas på flera olika täter. För det blir ju komplext. Vi har ju då, vi måste ju lysa igenom bränderna igen. Vi måste ju säkra upp hans sjukdomshistorik. Vi måste ju liksom planera också för ett frihetsberövande av henne och vilka bevis har vi. Det betyder att en åklagare blir ju inkopplad väldigt fort på det här.
Ja, nu är alltså utredningen igång. En utredning om försök till giftmord. Och den första frågan är naturligtvis, har mannen blivit förgiftad? Att det finns gifter i huset är en sak, men om han fått dem i sig en helt annan.
Och här ligger själva kärnan i utredningen, att fastställa att han har fått i sig gifter, att han verkligen blivit förgiftad.
Ja, det blir ju, prio blir ju egentligen då att säkerställa alltså hans sjukdomshistorik. För brottsmisstanken, om jag minns rätt, så var det ju alltså försök till mord. Och det talar ju om att han har fått i sig det här på något sätt, va? Och det blev ju provtagningar på honom, det blev undersökningar av honom. Det var ju egentligen det primära, att säkra bevisningen av ämnet eller ämnena i kroppen på olika sätt.
Det var under 2016 som mannen legat på sjukhus i olika omgångar med olika mystiska symptom. Där det togs prover, gjordes analyser och annat. Men då var ju syftet inte att hitta gifter utan att försöka förstå symptomen. Och de utredningarna har polisen ingen glädje av nu, ska det visa sig.
Ja, det var väldigt komplicerat, för att dels så låg ju de här sjukhusvistelserna, de låg ju tillbaka i tiden, och vid förhör och besök på sjukhuset så fick vi ju klart för oss att alla prover var ju tyvärr slängda. Man hade ju gjort sökningar i blodet på det man hade beställt helt enkelt, och som man då trodde för att utreda sjukdomsförloppet, och där fanns det ju på inget sätt några misstankar om förgiftning. Och det gjorde ju att vi bevismässigt så det fanns ingenting för oss där egentligen.
Nej, ingenting från sjukhusen, allt var slängt. Men det fanns annat att analysera också, som kanske kunde ge något bevis, eller i alla fall indicier.
Det vi dock hade i det här läget, som vi ändå satte vårt hopp till, det var ju beslagen av de här matlådorna som fanns i frysen och sådär, om jag minns det rätt.
Matlådor som ni misstänkte att hon hade förgiftat?
Ja, för det framgick ju också att hur han kunde ha fått det här i sig. Och då pratade han ju själv om det här med hennes omsorg om matlådor och mat. Och det pratades även om snusprillorna, portionssnuserna och lite grann sånt där. Så där hade vi väl en tanke att där kanske vi skulle kunna hitta någonting.
Och naturligtvis förhördes kvinnan också, mamman som misstänktes för att ha förgiftat sin sambo. Och det blir lite speciellt.
Hon är ju, ska jag säga, väldigt medveten om saker och ting. Jag får ibland nästan känslan på att hon analyserar vilka frågor vi ska komma och ställa och sådana där saker. Jag upplever inte att vi överraskar henne på något sätt, eller att vi kommer med några omständigheter som hon inte hade tänkt på. Men det här är ju min väldigt subjektiva bedömning då. Men hon ger ett, vad ska man säga, väldigt skärpt intryck också.
Utredarna går också igenom familjens ekonomi och upptäcker något mycket egendomligt.
Det där var ju också en upptäckt som vi hajade till på när vi fick klart för oss hur det här med ekonomin såg ut. Både spelandet, men givetvis också de lån, de krediter som var tagna. Hur hon hade vilselett försäkringsbolaget efter branden. Och om jag inte missminner mig så tror jag vi hittade alltså en omsättning på hennes konto på ett år. Om det då låg runt 16 miljoner eller något sånt där. Jag är lite osäker på siffran, men det var väldigt stora belopp i omsättning, va?
Det var alltså otroliga belopp som rörde sig på kvinnans konto. Pengar in, pengar ut, och allt har sin grund i ett väldigt allvarligt spelberoende.
När vi går in och tittar på hennes då, de här nätbolagen hon spelar på, så vinner hon ju en del givetvis också, va? Och så spelar hon för det, och så sätter hon in nytt spelare och så vinner hon, och så får hon bonusar. Så att det snurrar ju en otrolig massa pengar för henne hela tiden. Så att alltså beloppen de skulle kunna leva på var ju, ja, man förstår inte hur de fick det här att gå runt riktigt. Och det gjorde de ju inte heller.
Det var spelvinster, spelförluster, olika sms-lån och annat från en mängd kreditinstitut. Lån i hennes namn, men också i hans namn.
Hon hade ju sökt och tagit krediter i hans namn på många olika kreditinstitut. Så det var väl säkert inte just bara för
livförsäkringen, utan jag tror det var ICA banken, Norwegian Bank, eller det fanns flera kreditinstitut som hon hade vänt sig till.
Men det tog inte slut där. Ytterligare en intressant detalj hittades. Också den handlade om pengar. En livförsäkring.
Jag tror det var jag som satte mig och ringde runt och började gräva i det där. Och då hittade vi hos Folksam, tror jag, en livförsäkring med, om jag minns rätt, så var det väl ett belopp upp till 3 miljoner som skulle falla ut om han avled och hon var då förmånstagare.
Och alla de här transaktionerna, spelvinsterna, spelförlusten, lånen och livförsäkringen, det visade sig att maken inte hade någon aning alls om detta. Att han skulle ha en livförsäkring på 3 miljoner, att han tagit lån, att hans sambo spelade, han visste ingenting om det. Trots att hans namnteckning fanns på både låneansökningarna och livförsäkringen. Men det visade sig finnas en lapp som kunde förklara det här. En lapp polisen hittade, en lapp med makens namnteckning skriven om och om igen. Men inte av honom, utan av henne. Hon hade alltså övat på att skriva hans namnteckning. Allt det här, falska namnteckningar, alla lån, allt spelande och inte minst livförsäkringen, gav polisen en omständighet de behövde. Ett viktigt element i en utredning, nämligen ett motiv. För om hon försökt förgifta honom väcker det ju frågan varför. Och här var svaret. Ett spelmissbruk, ett behov av pengar. Hon skulle få 3 miljoner kronor om han dog. Och det här motivet i sig var tillräckligt. Nu blev hon häktad. Men ett motiv räcker inte i långa loppet. En sak är att visa att hon vill se honom dö. En helt annan sak är att visa att hon faktiskt försökt döda honom. Det behövdes konkreta bevis. Bekräftelse på att mannen verkligen blivit förgiftad, att han fått gift i kroppen. Och här går det trögt, mycket trögt. Matlådorna går inte att analysera, mannens blodprov, hans hår och hans saliv ger ingenting. Det finns inga spår av gifter. Det kan bero på flera saker. Att giftet har försvunnit, att mätmetoderna inte fungerar på just de här gifterna eller att det inte finns tillräckligt med kunskaper för att hitta den här typen av skadliga ämnen. Eller för att det kanske aldrig funnits några gifter. Hur som helst, utredningen kommer ingenstans och kvinnan släpps.
Om man säger så här, vi kände väl att vi bryter aldrig igenom det här riktigt. För när hon friges från häktningen så förstår ju vi också att problemen, alltså juridiskt, straffrättsligt problemen som finns, att vi måste visa att han har eller har haft det här i kroppen. Va? Det var ju som väldigt viktigt för ärenden om man tänker på att det här handlar om ett mordförsök. Och ingenstans bryter vi igenom och ingenstans heller upplever vi att vi hittar någon verklig, vad ska man säga, auktoritet på området. Någon som visst, giftcentralen är ju duktiga, men det blir väldigt generella svar både om måendet och symptomen.
Den här veckan har vi ett betalt samarbete med Sky Showtime. Och nu har de premiär för säsong 3 av succéserien Veronica. Det är en mörk nordisk noirvärld mitt i sommarens ljus där Veronicas intensiva syner är starkare och tydligare än någonsin. Men de har sitt pris. Sommaren i Älvsbruk är ljusare än någonsin, men under ytan brer mörkret ut sig. Nils, son till den karismatiske speedwayföraren Tom, hittas död och då förändras allt. Sorgen övergår i misstanke och snart pekar spåren åt flera håll, mot speedwaylaget, mot MC-gängen som rör sig utkantade av samhället och mot människor som stått Nils allra närmast. Allt är inte vad det verkar. Under ytan döljer sig lojaliteter, lögner och hemligheter som ingen vill kännas vid. Samtidigt blir Veronikas paranormala förmåga en avgörande nyckel. Synerna är inte längre bara fragment eller varningar. De är ledtrådar. Men priset för att följa dem är högt. Låter det spännande? Det är det. Så missa inte säsong 3 av Veronica. Streama nu på Sky Showtime.
Gunnar Singmark och kollegorna letar efter andra laboratorier som kanske har den utrustning och kunskap som saknas i Sverige. Det finns ett i Tyskland, visar det sig. Så man tar kontakt med det och skickar prover även dit. Och samtidigt som frustrationen växer hittar utredarna mer och mer som talar för att kvinnan verkligen planerat att döda mannen. Det är slagningar på nätet om giftiga växter, hur man får tag på dem och hur man utvinner själva giftet. Men det görs också ett annat fynd. Ett fynd som skakar om Gunnar Singmark rejält.
Ja, det var ju en väldigt sinkadus. Lappen hittas ju i en jackficka i en tredje bostad som de anvisar, som man så säger, efter branden i det här sparbankshuset. Och där, man kan ju säga, det är väl första och enda gången man har sett en sån där klassisk lapp med en brottsplan.
Ja, på lappen står alltså vad som ser ut som en brottsplan, steg för steg. Städa huset, garaget, torka ur bilarna, handskar, dumpa bevisen. Hur, vatten, tippen, hitta lämplig substans, kalium, hamna på sjukhuset, port, injicera, se honom dö. På lappen står alltså, hamna på sjukhus, port, injicera. Och det som skakar om utredarna är ju att detta faktiskt kan ha hänt. Att mannen hamnar på sjukhus och får en port placerad, alltså det man sätter i armen på patienten för att kunna injicera olika mediciner, det hände faktiskt, kanske.
Ja, han är ju alltså inlagd och hon är där en kväll eller natt, och så går det ett sånt här migglarm. Och migglarmen är väl till när man ligger under övervakning och så sjunker värdena under en viss nivå eller någonting. Då går det ett larm och hon finns ju där då.
Hon är den enda i rummet då? När det är...
Hon är den enda i rummet och ligger där och sover med honom. Och vi förstod ju på sjukhuset också att de gånger hon hade varit där så hade hon ju varit väldigt, som de beskrev det med de fakta de hade, beskyddande. Hon var övervakande, hon var kontrollerande, tyckte de då. Men i ljuset eller skenet av det vi fick efteråt veta så är ju sig det beteendet lite annorlunda än den slutsatsen som sjukvårdspersonalen hade dragit.
Var det kvinnans plan den där sjukhusnatten att se honom dö, som det stod på lappen? Vi vet inte. Men trots lappen så går utredningen fortsatt trögt. Inte heller det tyska labbet hittar några rester av gifter. Så där står utredningen. Motiv finns, medel finns, men bevisen saknas. Det där avgörande att mannen faktiskt blivit förgiftad. Så nu måste utredarna bestämma sig. Ska de gå till domstol utan det där konkreta beviset? Eller ska de ge upp?
Vi hade ju väldigt mycket möten och träffar med åklagaren innan. Och vi tyckte väl vi hade en bra utredning. Den räckte till åtal. Vi förstod ju samtidigt också att vi måste ju övertyga rätten om helheten i bevisningen. Hur bränderna hänger ihop, hur de här ekonomiska delarna hänger ihop med förskingringarna, hur hans mående hänger ihop, ja men allt sådär va. Åklagarna gjorde jättebra, vi hade väldigt, vad kan man kalla det, konstruktiva dialoger inför det här också. Så att det var ju med viss spänning man såg fram emot när det här skulle avhandlas i tingsrätten, så här.
Det blir åtal. Försök till mord är huvudpunkten. Och sen finns där också de ekonomiska sakerna, förskingring och förfalskning. Det är ett vågspel. Det förstår både åklagare och utredare. och det går inte hela vägen. Kvinnan frias från mordförsök. Det blir inte som Gunnar Singmark och de andra hade hoppats.
Nej, det blev inte det. Och man kan väl säga att tingsrätten gör... Ja, som jag tolkar det, den stora skillnaden är att tingsrätten tillmäter inte den här lappen med brottsplanen lika stor betydelse, helt enkelt. De underkänner väl den i sammanhanget, men de ekonomiska delarna, den bevisningen godtar ju rätten då, förskingring och ja, om det var trolöshet eller vad det kan ha varit för annat brott hon dömdes för.
Men åklagaren ger sig inte. Hon vill överklaga, så utredningen tar ett omtag. Försöker en gång till hitta någon som kan ge svaret. Har mannen blivit förgiftad? Se om man får det där uppslaget som ingen tänkt på. Men det ger ingenting nu heller. Det hittas inga nya bevis. Så när rättegången börjar i hovrätten är bevisläget i princip likadant som i tingsrätten, det vill säga det som inte höll då. Men på en punkt skiljer sig åtalet. En rubricering har lagts till.
Egentligen är det samma underlag med, och det är ju också visar ju vikten av att ha ett bra samarbete med åklagaren, just det att de justerar åtalet till förberedelse. Och det betyder ju då att då behöver ju inte åklagaren påstå att han fått det här i sig, utan då kan ju åklagaren påstå att det var syftet att han skulle få det i sig.
Ja, eftersom man inte hittar några nya bevis så väljer åklagaren att lägga till en åtalspunkt. Om rätten inte tycker att det håller med mordförsök så får de nu rubriken förberedelse för mord, nämligen att kvinnan faktiskt förberett att utföra ett mord även om hon sen inte försöker göra det. Och hovrätten köper det. Även om det inte går att bevisa att kvinnan verkligen försökt mörda sin man så anser hovrätten att hon faktiskt förberett att göra det. Så den 18 november 2020 döms hon för förberedelse till mord. Straffet, 7 års fängelse.
Ja, givetvis så är det ju så att man blir ju glad. Det är ju som man tänker framförallt på målsägaren och hans familj och hade ju barn och sen är det ju skönt att få ett kvitto också på att vi har gjort jobbet.
Men när det gäller det ursprungliga brottet, när det gäller de första misstankarna, nämligen att kvinnan var den som startade branden i Sparbankshuset, där går hon fri. Så det brott som i praktiken blev hennes fall, ja, det bedöms hon alltså vara oskyldig till.
Du har hört podden Fallen jag aldrig glömmer. Klippning David Dava Persson och jag heter Hasse Aro. Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
Podplay, en del av Power.